Hej och välkomna till Entreprenörskap, en podd från Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Eriksson och läser civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik samt entreprenörsskolan vid Uppsala universitet. Jag kommer vara dagens värd när vi ska prata om kreativitet, estetik och samskapande inom entreprenörskap och bioteknik. Som gäst har jag ingen mindre än Kristoffer Klerfalk idag. Man kanske kan tro att jag valde att bjuda in dig för ditt fina namn eller för att förvirra lyssnarna. Men så är det inte. Vi känner varandra sedan innan. Men kan du berätta för lyssnarna vem du är?
Ja, men tack så jättemycket. Man får hålla isär oss på våra dialekter helt enkelt. Jag har ju lite mer västkustsk anknytning. Ja. Sådär. Jo, nej, men vi känner ju varandra lite grann. För när jag har maxat mina marklyft, då kommer du in och värmer upp på samma vikter. Så det är min relation till dig. Jo, jag är ju en rätt pigg person som tycker om att göra många saker samtidigt. Och har flyttade till Uppsala 2001 för att läsa till apotekare här på Uppsala universitet. Och sen startade jag första bolaget under studietiden. Och sen har det blivit en 10-12 bolag som har varit med och grundat. Och några av dem har gått bra. Vi har byggt tjänstebolag inom läkemedel och inom farmaci. IT i vården. Vi har byggt dosapotek som packar läkemedel till äldre. Och framförallt äldre då. Och nu ägnar jag väl största delen av min tid åt egentligen tre saker. En är ideella uppdrag med Uppsala Stadsmission, Brännskadefonden och Connect som hjälper tidiga bolag att hitta kapital. Och sen en del är att fortsatt starta nya bolag varje år och en del är att ängelinvestera i tidiga bolag som jag inte är med och startar men som jag backar och försöker hjälpa. Och det gör vi utifrån ett ängelnätverk som heter Life Science Invest. Där vi är 80 ängelinvesterare som investerar i tidig life science.
Spännande. Det känns som att du är en väldigt kreativ person och du är väldigt nyfiken. Och jag såg din LinkedIn-sida och du började som egenföretagare redan vid 12 års ålder. Och där skriver du hade en avgift på 10 kronor per timme men att dricksen var episk. Kan man fortfarande anlita dig som trädgårdsmästare om det är lite vildvuxet hemma?
Ja, jag tror egentligen att jag har min mor och min far att tacka där. De såg väl en sommar komma, ett sommarlov och tänkte hur ska vi kunna ha den här rastlösa själen ledig här? Så jag erbjöd mig till den lokala pensionärsgruppen att klippa gräs och rensa ogräs då. Och det var ju fantastiskt kul. Och så de bjöd ju på mat och det var ju, jag sparade de kunderna som liksom dricksade och bjöd på mat. Och sen så hände ju något stort i mitt huvud den sommaren för att i slutet av sommaren hade jag tjänat ihop till att köpa min första elgitarr.
Ja.
Och det där gör ju någonting med belöningssystemet. Att om man går utanför boxen och gör någonting så kanske det finns någon typ av möjlighet som jag inte hade innan sommaren. Och då kunde jag spela i ett rockband liksom.
Ja. Bra driv som kille.
Och ja, det förstörde samla min hjärna tidigt liksom.
Ja, är du kung på att spela gitarr nu?
Nej. Jag sjunger nog bättre än jag spelar.
Ja, men ja, och du sjunger i OD till och med. Jag har ju fått se dig sjunga på Caprisen förra året. Där fanns det bra med kreativitet. Ett exempel på det var när ni klev in i salen och spelade på varsitt vardagsinstrument. Om jag inte missminner mig så hade du en halvfull, en och en halv liters PET-flaska som du spelade på. Och det kanske inte är ett så märkligt föremål egentligen, men i kontexten så var det ganska speciellt och det var snyggt för ni fick det att låta väldigt bra. Men innan man såg vad ni spelade på så hade man inte kunnat tro det. Hur kom du på den idén?
Nej, det var väl jag insåg väl att det är väldigt torr luft inne i universitetets aula. Och då tänkte jag, hur kan jag slå två flugor här? Jo, men jag får med mig en vattenflaska upp på scen och kan stå och dricka ur den under första akten.
Ja.
Under det här numret utan att någon tycker att du får inte stå och dricka på scen. Liksom. Så att det var ju en perfekt kombination av ljudskapande och lite vatten.
Ja, men det var ju jättesmart.
Mm.
Ja, vi ska dyka lite djupare i dagens första ämne. Begreppet kreativitet kan vara lite svårt att greppa. I Saul definieras begreppet kreativitet som förmåga att forma och ta vara på nya idéer och omsätta dem i skapande av produkt. Initialt tyckte jag detta var en lysande definition, men ju mer jag sätter mig in i ämnet, ju mer tveksam blir jag. Detta är bara en av flera definitioner. Det finns faktiskt väldigt många olika definitioner på vad kreativitet är. Och det är ett problem inom forskningen när man vill sätta upp riktlinjer för hur man ska utveckla och utvärdera kreativa processer, menar en forskare vid namn Cropley. Hur skulle du vilja definiera kreativitet?
Nej, men jag tror att det är väldigt mycket någonting som finns inne hos alla människor. Och sen är det bara att kunna låsa upp det som är den stora nyckeln. Mm. Och alla har någon typ av hjärtefråga eller drivkraft eller vilja att göra någonting. Och då gäller det ju att hitta det, bejaka det och sen ha modet att vara kreativ. För ofta så blir det ju att man kanske gör någonting som går lite utanför det som är gängse rutin, att vara kreativ. Och då sticker man ut. Och det där är ju någonting som man då behöver arbeta med, att vänja sig vid att ja, men är jag kreativ så kanske jag sticker ut. Och då kommer det finnas en del som tycker om det och en del som inte tycker om det. Så jag tror väldigt mycket på att varje person jag arbetar med och mina kollegor och partners och sådär, att liksom hitta vad de går igång på och hur deras kreativitet kan låsas upp.
Ja, jag tycker det handlar ju ganska mycket om psykologisk trygghet. Att om man är trygg på jobbet så vågar man också vara kreativ. Och det är där i kreativiteten som magin finns. Jag tänker speciellt i de här nya bolagen som hittar på nya lösningar. Har du någon strategi där liksom för hur du skapar en trygg miljö?
Nej, men jag brukar ofta få frågan så där, vad är din bästa gren eller så där, och jag tror nästan det är att ha roligt med dem jag jobbar med. Att vi skapar en miljö där vi har riktigt kul tillsammans. Och sen så är vi ju inte slarviga eller slösaktiga med tiden, men om man inte har lite kul varje dag så blir ju dagarna väldigt långa. Liksom.
Ja.
Så jag tror det. Om du skulle fråga alla som har jobbat med mig så tror jag att de skulle säga att men det var ju kul.
Ja.
Och sen fick vi saker gjort också, men det var ju väldigt roligt. Så.
Ja.
Det här är i alla fall min bild. Jag vet inte om de delar den, men jag tycker i alla fall vi har haft kul i nästan allt vi hållit på med. Liksom.
Ja. Jag tänker att om man har roligt, då vill man också lägga mer tid på det och mer liksom själ och hjärta.
Mm.
Och då anstränger man sig lite till, det blir lite bättre resultat. Har du något projekt som du har tyckt varit extra roligt nu?
Ja, nu har vi ju tillsammans med två kollegor, Ann-Charlotte och Magnus, byggt ett investmentbolag där vi investerar i tidiga life science-bolag.
Mm.
Och hur omgivningen har tagit emot det här. Alltså entreprenörerna älskar att vi kommer med så mycket kunskap och kompetens när vi kommer in i bolagen och de bolagen vi träffar. Ängelinvesterarna älskar att vi gör det på ett koordinerat, ordnat sätt så alla inte behöver kunna allt, utan några är experter inom vissa delar så att vi kan hjälpa bolagen. Och då kommer alla till sin rätt. Liksom.
Ja.
Och det tycker jag väl har varit den senaste tidens fantastiskt stora glädje att jobba med detta. Så nu har vi investerat i 6 bolag i år och ska investera i 2 till innan jul.
Ja, det låter väldigt spännande. Kan du berätta mer om någon av de bolagen?
Ja, det första heter Innossia och är sprunget härifrån det här huset faktiskt där vi sitter på Ångströms. Och det är ju ett avancerat material, en mjukgörare som gör att bencementen som man fyller upp en benkota med blir mjukare.
Mm.
För ett annat problemet annars är att om du är benskör, lagar en kota som har gått sönder och fyller ut den med ett hårt bencement, så kommer det sen krossa kotorna runt omkring och skada. Men har du ett mjukt bencement så får du nu enligt vad vi ser i den kliniska studiens första liksom utfallsdata att det är markant skillnad.
Ja,
så ja. Det är ju superhäftigt. Och nu rullar det en klinisk prövning i 4 länder.
Mm.
Så det är ju väldigt, väldigt spännande bolag. Det andra som jag vill berätta lite kort om är Mike Curell, som har hittat lite grann den helige graalen i cancerterapi.
Mm.
Så det finns ett protein som driver celldelning och tillväxt för cellerna som heter MYC.
Mm.
Och tidigare så har man hittat sätt att inhibera MYC. Men när du då stänger ner MYC så dör ju alla dina andra celler också, vilket är typiskt obra för människan. Men nu har då Alina Castell och hennes medarbetare hittat ett sätt, ett ostrukturerat protein som då inhiberar MYC lite grann.
Mm.
Vilket gör att cellerna, som cancercellerna som är i behov av att dela sig väldigt snabbt, de är som en reaktor av snabb celldelning.
Mm.
De tappar farten och typ snubblar när de inhiberar, man inhiberar MYC lite grann på dem. Medan dina vanliga andra celler, de nedregleras lite grann men påverkas inte så mycket. Så vad vi ser i tidiga studier nu är att i djurstudier är att cancern som är simulerad går helt tillbaka och dör ut. Och lungorna då i det här fallet läker ihop.
Mm.
Så att om det här går hela vägen så har vi ju en ny typ av cancerterapi då som skulle, för de här aggressiva cancerna som lungcancer, som skulle kunna liksom vända upp och ner på hela cancervården. Spännande. Och jag har liksom i mina föreläsningar och prat brukar jag avsluta med att om en generation så kan vi bota 95% av alla cancrar, och så brukar jag fråga alla onkologer som är med på de där, tror ni på det?
Mm.
Och då får jag lite så här nickande till svar, så att det är inte helt omöjligt att vi kan få uppleva den tiden i våra liv, att vi kan bota liksom 90% av alla cancrar.
Ja, det där forskningsfältet är väldigt spännande, för det finns ju stora möjligheter. När jag har läst lite om biologiska läkemedel så var det ganska mycket fokus på cancer och cancerforskning, och då fick man faktiskt väldigt mycket hopp på att det här går faktiskt att lösa.
Ja, och det tekniksprånget, eller vad ska man säga, medicinska språnget som vi har gjort de senaste 15-20 åren är gigantiskt när man tittar på cancerterapi.
Ja.
Och sen har jag ett bolag till som jag vill berätta kort om. Det är Accuray, som är den första icke-invasiva monitoreringen av trycket i hjärtat.
Mm.
Så när hjärtat blir trött av olika anledningar, hjärt-kärlsjukdomar eller runt massa olika sjukdomar, landar ofta i hjärtsvikt.
Mm.
Att hjärtat håller på att tappa sin pumpförmåga. Och det har man kunnat mäta på lite olika sätt tidigare, men nu har då Accuray och Filip Peters tagit fram en device som du lägger mot bröstet och som mäter med fyra olika devices i en hjärttrycket inne i hjärtat.
Okay.
Och då kan du monitorera hjärtsvikten ut på ett väldigt, en helt revolutionerande sätt.
Ja.
Och se lite grann hur, vad händer? Blir det sämre? Blir det bättre? Vad har du? Så första steget är nu att rulla ut i USA där akutvården kan mäta sviktläget på en patient som kommer in och i sjukhusmiljö. Då. Ja. Så det är oerhört spännande, och det är de här sakerna som vi då jobbar med som kan innebära en total transformation av hur vården ser ut idag.
Så. Vilket stadie är de företagen i nu?
Ja, men det är ju tidigt, va? Så Mike Curell har ju inte provats på människa än.
Nej.
Inossia är nu i klinisk studie på 150 personer runt om i Europa. Och Accuray är också i klinisk studie på människa.
Ja.
Så att det är tidiga faser. Och sen är det ju väldigt mycket regulatoriskt arbete, kvalitetsarbete och så för att få godkänt och kunna rulla ut. Liksom.
Mm. Hur nära jobbar du med dem nu?
Från Life Science Invest så är det alltid någon som blir investment lead, alltså som håller det här bolaget i handen, som har gjort en sån här resa förut och nu är liksom affärsängel. Och sen coachar jag dem, kan man säga.
Ja.
Men jag känner ju de här bolagen rätt väl och personerna. Så att det är klart vi har rätt tät kontakt.
Ja.
Så.
Spännande. Det är kul att få vara med på de resorna.
Ja, det är ju oerhört spännande. Jag kan inte liksom riktigt bärga mig, för jag vill ju veta hur det går. Liksom.
Ja. Men det är kul, det låter väldigt lovande också. Och de produkterna kan ju bli väldigt avgörande om man får någon av de sjukdomarna. Microrull där med, den var specialiserad mot lungcancer. Tror du den kommer gå att transformera till andra typer av cancer också?
Absolut. Så ja. Det finns ju flera aggressiva cancrar idag som behöver ha den här snabba tillväxten för att kunna leva. Och de skulle vi kunna gå på då.
Ja.
Så det är väldigt hoppfullt. Ja. Men det är ju tidig fas och det kan finnas väldigt, väldigt många saker som gör att det inte går vägen, hela vägen. Ja. Men det ser väldigt spännande ut.
Ja. Smart lösning där, liksom sätta som ett tröskelvärde på hur snabbt cellerna får växa. AI börjar bli som en sommarplåga på radio. Det känns som att tidigare småprat om vädret har bytts ut mot snack om AI-revolutionen. Inte blivit utan det i denna konversation heller. Då jag känner att jag måste ställa frågan. Känner du att de nya språkgenererande verktygen påverkar kreativitet inom life science? Kommer det till exempel fram fler idéer nu när man kan brainstorma med hjälp av ChatGPT och liknande verktyg?
Också? Absolut. Vi har ju byggt ett bolag kring det lite grann, Clarify, som är processmodellering. Och då kan du ställa en fråga till prompten så här: hej, jag vill bygga ett e-handelsbolag i Finland som ska sälja simutrustning. Hur gör jag? Och då prepopulerar den, liksom, du ska bygga en e-handelssajt så här, de här verktygen kan du använda, de här tjänsterna kan du använda, och så får du liksom en prepopulerad process som är till 90% rätt liksom,
ja,
till att börja med. Och sen kan du jobba vidare med den. Och det här används ju av väldigt många idag för att definiera sina olika processer inom life science och på många andra ställen. Så det är ju ett exempel. Och då är ju ChatGTB som ligger som motor bakom då och hjälper dig bygga dina processmodeller. Och sen har vi precis gått in i ett annat bolag som heter Anio Labs, och de gör drug design, så att baserat på en stor databas så kan de se hur bygger vi en molekyl som kan ha de här egenskaperna för att ha den här påverkan på en receptor.
Mm.
Och det är ju en AI-motor då som jobbar igenom det här. Och de har ju varit oerhört framgångsrika, så de är ju 100 gånger snabbare än alla andra sådana AI-motorer. Så det kommer från Göteborgs universitet och Chalmers. Det är ju AI-motorn, så den är inte så där speciell, utan det är en så här off-the-shelf AI. Men själva deras kunskap om strukturer och hur man bygger molekyler och den databasen de har, det är ju nyckeln. Liksom.
Ja, i en av våra kursböcker, The Craftsman, så säger han att när vi betraktar ny teknik och då fokuserar den på datorer, så måste vi se till våran begränsning att kunna använda det här verktyget snarare än att se vad verktyget har för kapacitet i övrigt. Liksom. Och det är där jag tänker liksom, att använda en AI-motor, men du behöver också den här kunskapen som du nämner, att det är den som liksom blir den här sista stenen i valbron liksom för att hålla ihop det.
Mm. Nej, men och verktyg, det kommer alltid vara ett verktyg, och så måste man veta hur man ska använda den. Och jag fick frågan om att hålla ett föredrag för ett stort bolag igår, och då skrev jag ihop ett förslag på det. Mm. Och sen så skrev jag också i ChatGPT, rewrite and make this better please.
Ja.
Ja. Och då fick jag ju ut så många superlativ och så många liksom, Christopher has a wealth of experience in bla bla bla. Och det där blev så overwhelming liksom, det blev för mycket. Så jag tog bort allt det där och behöll min original Swedish English text liksom. Ja. För att det blev mycket mer spot on, personligare, och det var jag som hade skrivit det. Så det är ju ingen dålig skrift, men det hostade upp så många ord som jag tror de mottagarna kommer liksom bara, vad är det här? Så.
Ja.
Så att det gäller ju att använda verktygen på ett smart sätt. Så.
Ja, man måste lära sig använda verktygen också. Liksom, när ska man använda det? Hur ska man göra det? Och jag tänkte på det nu när du sa det med att du kände inte riktigt vid den texten som den hade genererat. Den utgick från det du hade skrivit, men när den fick förbättra det så kom det längre bort ifrån dig.
Mm.
Och där någonstans så, ju mindre information vi sätter in i den här prompten, ju mer den får jobba fritt, desto längre ifrån kommer vi själva liksom det skapande verket. Med AI-spåret i behåll ska vi vidare till estetiktemat. I vår kursbok The Craftsman tar Sennett upp datorer och maskiners inverkan på hantverkaren. Ordagrant skriver han: det största dilemmat som den moderna hantverkaren står inför är maskinen. Boken skrevs 2008 och syftade då generellt på maskiner och datorer. Där skriver han att vi inte kan slå maskinen med klassiskt hantverk vad gäller perfektionism, men att maskinen distanserar oss från våra verk. Om boken skrevs idag skulle den högst troligt nämna och peka ut genererande AI och tar upp hur vi blir distanserade från våra skapelser när vi använder AI. Låt oss ponera att vi ska chatta med en AI som svarar med en lysande teknisk idé, eller låta en AI designa vår produkt utifrån vår prompt. Kan vi då kalla det vår idé och vår design? Vad tycker du?
Ja, men absolut. Jag tror att det finns en ganska stor risk om vi blir lata. Så att en AI föreslår vad du ska göra med en patient, mm, och 9 gånger av 10 har den väldigt, väldigt rätt. Då kan ju du som kanske läkare då bli väldigt bekväm med det.
Mm.
Och, eller en processförändring i en stor fabrik eller vad det kan vara.
Mm.
Och jag tror att det finns en fara om vi slutar tänka själva.
Ja.
Och bara lita på AI:n. Och mm, då kan ju det byggas in ett fel. Så att om vi säger då att ja, men det här var ju bra, jag gör som du föreslår, och så är det fel.
Mm.
Då lär ju sig AI:n att det där var okej. Och så fortplantas det sådana fel i.
Ja.
Så det tror jag kan vara en ganska stor risk om vi är lata när vi använder verktyg.
Mm.
Och jag tror att vårt medvetande måste lära sig mer om vad AI är.
Mm.
Så man förstår vad en prompt är. Så att man kan ställa rätt krav, rätt frågor. Och kanske ha det som en benchmark. Men om någon kommer upp med en idé. Ja, men det är väl jag tycker det bara är ett verktyg. Som ja. Anio Labs till exempel. De blir kontaktade av Big Pharma. Hej, kan ni hjälpa oss designa om den här molekylen så att den blir lite bättre med affinitet och binder in bättre till den här receptorn, men samtidigt inte ger mer biverkningar. Mm. Och så säger de åt AI att göra detta.
Mm.
Och så kommer de tillbaka med en bättre molekyl. Jag ser inga problem med det.
Nej.
Nej,
det ser inte jag heller. Det är lite spännande koncept det som du var inne på med att vi liksom uppfostrar AI samtidigt som vi använder den.
Mm.
Man har ett verktyg som en miniräknare eller en såg, då kommer den liksom se likadan ut oavsett hur vi använder den. Men AI, den formar sig efter hur vi använder den.
Visst. Ja.
Det är också lite nytt. På estetikspåret då, om vi ska vara lite mer precisa, så om vi gör en design, säg att vi skulle designa våran logga till vårt företag med en AI, är det våran logga då eller är det AI-företagets logga om det är de som har skapat verktyget?
Jag tror vi kommer behöva hitta IP, intellectual property och patentspåret för vem som äger vad och reglera upp det tydligt. Och gör man det så blir det väl inga bekymmer, men man måste följa med i själva regelverket. Och det är vi har ju en tendens då som människor att tekniken springer ifrån oss och regelverket står kvar. Liksom.
Uh-huh.
Så det tror jag att vi kommer behöva göra ett antal regelförändringar kring hur vi använder oss av AI-skapade prylar, helt enkelt.
Ja, det ska bli spännande att följa den utvecklingen.
Absolut.
Sen har vi också fått läsa lite litteratur om art entrepreneurs. I en artikel så beskriver författaren att de är väldigt bra på att samskapa med kunden. Jag tänker, hur mycket får du jobba med samskapandet mellan det tekniska bolaget och deras kunder?
Det är ofta där som vi får göra det största, lägga det största fokuset. Mm. För att man har ofta kommit med en produkt eller tjänst som är sprunget ur ett behov. Mm. Där det finns ett sug från marknaden och det finns en ny teknologi. Så att det finns det från början. Och sen så är det ju väldigt många uppfinnare där ute som har uppfinnit fräna saker. Som man tycker är så här wow. Men så gäller det ju att hitta då den här product market fit. Alltså hur passar den här produkten in i marknaden? Mm. Vem ska använda den? Hur ska den användas? Och till syvende och sist någon som ska betala för den.
Mm.
Och det är ju den stora utmaningen. Så jag tror nästan vi affärsänglar när vi arbetar med bolagen. Vi lägger ju kanske 80% av vår som engagemang i hur kan vi förbereda de här på marknaden? Hur kan vi nå marknaden? Det här go to market, det är ofta där som det är svårt.
Ja.
Vissa läkemedelskandidater och läkemedelsprojekt som ska bli nya läkemedel, de har en liten annan kurva. Där är det väldigt svårt att ta fram, komma igenom alla steg. Det ska inte vara toxiskt, det ska ha effekt, det ska inte vara, alltså ska det gå att ta upp i kroppen och sådär. Och när du väl kommer ut på marknaden och får godkänt, då är du lite klar, för då finns det redan en köpare och den processen är väldigt tydlig och bra.
Mm.
Men då är det svårt att komma dit. Medan om vi har medtech-produkter, då är det ganska förhållandevis lätt att CE-märka, kolla att det inte är farligt och att det funkar och att det har klinisk validering. Och sen när du väl kommer ut på marknaden, då ska du konkurrera med hundratusentals andra medtech-prylar som vill in på marknaden. Liksom.
Ja, där finns det lite mer substitut. Liksom.
Ja.
Man gör ett nytt läkemedel för en sjukdom som man inte har kunnat bota längre, då är man kanske lite mer ohotad. Men vilken ände är vanligt att man börjar i? Börjar man med så här, oh, jag har kommit på en frän idé, det här var en ny upptäckt? Eller börjar ni med att här finns det ett sug på marknaden efter en produkt som kan göra det här? Vilken ände är liksom vanligast att man börjar i?
Alltså, jag har ju alltid, när jag har liksom varit med och grundat egna bolag, då har jag alltid sett till att båda finns där. Mm. Man kan göra någonting disruptivt på ett nytt sätt.
Ja.
Och det finns en pull-effekt från marknaden. Ett drag, ett sug från marknaden. Mm. Och i dagsläget får vi någonstans 1200-1300 bolag som kontaktar oss varje år. Som vill jobba med oss eller samarbeta med oss. Och av dem så sållar vi ju bara ut dem som har båda mekanismerna.
Ja.
De har uppfunnit någonting disruptivt. Någonting nytt och det finns ett tydligt marknadsbehov. Ett tydligt behov där ute och en tydlig betalare eller kund. Så,
de bolagen som ni väljer att fortsätta med, då har de båda delarna. Men det är väl inte alltid som produkten är helt klar. Så jobbar ni med båda bitarna samtidigt i processen och försöker samskapa med de som ni...
Ja, det där är en jättebra fråga. Jag brukar säga nästan en gång i veckan när jag träffar bolag att go to market och marknadsbearbetningen, det är ingenting man börjar med när CE-märkningen är klar eller du har liksom fått klart din validering och sådär, utan det är någonting som du måste börja med nästan dag ett.
Mm.
Och börja bearbeta marknaden, träffa key opinion leaders, alltså de som är nyckelkunder, de som leder fältet, lyssna in. Så att har du inte örat mot marknaden och dina framtida kunder, då är det svårt alltså. Så att det är en nyckelfaktor att verkligen ha med sig. Och det tittar vi ju ofta på. Finns det testimonials från kunder där ute som säger att det här, så fort det blir klart så kommer vi köpa in det, eller då kommer vi börja använda det här. Det här skulle revolutionera. Det blir väldigt, väldigt viktiga saker vi tittar på.
Ja. Tar ni in feedback då om hur produkten ska vara?
Ja, absolut. Så det är ju alla bra projekt är ju samskapade med ett marknadsbehov.
Ja. Hur ofta gör ni de testerna?
Ja, det är ju som exemplet med Inossia då.
Mm.
Det här mjukgörande bencement-tillsatsen. Där har ju Malin kontakt med alla key opinion leaders inom fältet, eller väldigt många i alla fall.
Mm.
Och tidigt frågat dem, när vi tar det här vidare, vill ni vara med i vår kliniska prövning då? Ja, absolut.
Ja.
Så hon har ju varit med och rekryterat majoriteten av alla de kliniska prövningsledare som finns där ute på klinikerna runt om i Europa.
Mm.
Och det är ju ett extremt viktigt arbete.
Ja.
Så att när det här sen är klart med klinisk prövning, det har fått subvention och det finns en betalningsmekanism som är klar och sådär, då ska ju de här ortopederna fortsätta använda produkten.
Ja.
Och då är de redan inkörda på det liksom.
Mm. Det där är smart. Det är precis som vi har fått lära oss på entreprenörsskolan också. Att man ska hitta en tidig köpare. Man ska lyssna på vad de har att säga. För de har förmodligen redan också tänkt på vad de har för behov. Och kan hjälpa en väldigt mycket på vägen. Men sen är det också med tekniska produkter. Så är det ju också väldigt viktigt att man får tekniken att stämma. Jag tänker att om man gör ett sånt där ryggimplantat. Så får man lägga ganska mycket tid på labbet att försöka få den produkten att liksom fungera i praktiken också.
Men... Och sen när du har gjort det så måste du IP-skydda det.
Ja.
Och invänta patenten så att du vet att du har freedom to operate.
Ja.
Alltså att ingen kommer kunna bygga en kopia på det du gör förrän 2040.
Liksom. Ja.
Så det är ju sådana saker som är extremt viktiga också. Att du skyddar din idé.
Mm.
För annars blir det ju svårt. Du vill ju hinna ut på marknaden, ha ensam rätt över en viss tid. Det är ju det som är superviktigt.
Hur försiktiga är folk med att skydda sina idéer?
Ja, det är A och O liksom.
Ja.
Det är ju väldigt, väldigt viktigt.
Ja.
Och det är ju tyvärr lite så att en del tidiga bolag går bort sig i... Det är svårt att vara i tidig fas. För du som entreprenör ska kunna väldigt många delar.
Mm.
Så min rekommendation är ju att man... jobba med någon som är duktig på att skydda, alltså bygga patent.
Ja.
Så att man verkligen säkrar upp det och har ett gäng bra patent kring sin idé innan man kommersialiserar eller i kommersiellt tidigt. Liksom.
Ja, där har vi fått höra lite olika åsikter om. Liksom, vissa tycker att ut med din idé. Prata om den för att det är bara du som brinner för den tillräckligt för att göra allt det hårda arbetet. Men jag tänker att det är nog lite olika i olika branscher. Det känns som att medtech och life science-branschen, där är en idé så teknisk att här är ett nytt revolutionerande framsteg. Så finns det väldigt många som skulle vilja fortsätta och använda den idén.
Mm.
Så det är...
Nej, men det beror ju helt på vilken typ av område du jobbar i. Har du en mjukvara som kan göra någonting som inte går att skydda, liksom, då ska du ju bara rulla ut det.
Mm.
Men det är ju, det finns, man behöver tänka igenom sin strategi. Och det finns ju väldigt bra hjälp att få tidigt av innovationsstödsystemet som finns i princip alla större städer i Sverige.
Mm.
Kopplade till universiteten, men du behöver inte gå på universiteten för att ta del av det. Så att, det skulle jag rekommendera att man tidigt får hjälp. Och det är ju kostnadsfritt då liksom.
Mm.
Och så finns Almi och Connect och sådär. Så det finns ju ett antal kostnadsfria rådgivare i tidig fas.
Ja.
Det är en jätteviktig motor.
Ja, Vi har fått varit på studiebesök av flera av dem. Och det är väldigt inspirerande platser. Så Uppsala är roligt på det sättet att det finns mycket inkubatorer och innovationscentrum. Mm. Är det några av de idéerna som du har jobbat vidare med som kommer från någon av dem?
Jag har väl inte själv haft något bolag jag har varit med och startat. Jo, första bolaget då när jag var student, då gick vi till Drivhuset och fick hjälp med någon session. Liksom, det var ju absolut värdefullt. Bara, hur startar man ett bolag? Ja. Det var ju värdefullt. Men annars har ju inte jag varit med och grundat något som har gått den vägen. Men däremot jättemånga av de bolagen som vi har jobbat med och varit med och stöttat och är delägare i har ju varit med i alla de där processerna. Så att det är en jätteviktig plattform och jag applåderar deras metodik och arbete. Superviktigt.
Ja. Hur ser du att den fördelen tar sig uttryck att ett bolag har fått utvecklas på en sån inkubator eller innovationscentrum?
Nej, men det blir ju någon typ av kvalitetsmått. Jag menar, du har blivit tvungen att ställa alla de jobbiga frågorna till dig själv. Ja. Så, för det är väldigt lätt att du fortsätter jobba på din idé med det du är bra på. Men så har du det du är mindre bra på, kanske säljet eller marknaden. Eller om du är en säljig person så är du bra på säljet men du kan inte teknologin. Du bottnar inte i den. Och alla de frågorna måste man ställa sig när man är med i någon av de här processerna som innovationsstödsystemet tillhandahåller. Så det är jättebra. Och ja. Att man får en hand att hålla i liksom, tidigt.
Ja.
Och det kan ju alla som har varit med i de där skriva under på, tror jag. Och sen också får du ett sammanhang. När vi drev bolag och har drivit bolag har vi suttit själva i någon källare liksom. och bara, eller själva på studentrummet då när det började, det fanns inget sånt ställe att hänga på. Och sen har ju det förändrats rätt mycket genom åren nu. Och det är ju väldigt viktigt. Och kanske du är med i något sånt här program med 15 andra entreprenörer. Så då lär du känna andra som är i samma sitt som du. För att det var väl någon gång som jag kom när Anders Walls sån här... vad heter den då, entreprenörsdagen eller något sånt. Och jag kom på den första gången. Då var det lite som en chock, liksom, där entreprenörer lyftes fram som hjältar lite grann. Ja. Och jag var helt chockad, för vi hade ju bara jobbat på i vår gruva. Är du med?
Ja.
Jag hade suttit i gruvan och inte riktigt kommit ut ur den bubblan liksom, och jobbat hårt. Så det var ju väldigt så här, wow, det finns andra. Och det, oj, vi fick liksom, ja, så att det var ju väldigt kul.
Ja, ja, men man får ju ha sin specialitet liksom. Jag tänker, om man har en djup kompetens inom ett tekniskt område, då vill du jobba nära tekniken och du vill utveckla din idé. Då fungerar ju samarbetet som bäst när man tar in andra kompetenser som får bidra med sina expertområden som kanske är extra bra på affärsutveckling eller ekonomi eller juridiken, hur man ska skydda sin idé. Och det, jag tror de här innovationscentrumen är väldigt viktiga.
Ja, men i tidig fas är det väldigt viktigt. Sen när du kommer ut och ska liksom kommersialisera och det blir skarpt läge, då behöver du ha ett team hos dig som entreprenör som är starkt. Du behöver ha bra rådgivare, du behöver ha byggt en, och det är många som entreprenörer som tänker, men det här ska jag göra själv, det här ska jag göra själv år 3, det här ska jag göra själv år 4. Men det funkar inte så, utan du måste bygga ett team runt dig som hjälper dig bygga bolaget, för att det får inte vara för sårbart. Liksom.
Nej.
Så i tidig fas så är de här, för att komma upp på banan, extremt viktigt med innovationsstödsystemet. Och sen måste du bygga din plattform vidare framåt tillsammans. Då, om du ska ta in kapital med investorer och affärsänglar eller tillsammans med kollegor eller delägare och så.
Jag tänker, det kan man ju dra nytta av som etablerat bolag också för att fortsätta driva innovation. Du var med och drev fram Base 10. Hur tänkte du när du satte ihop de företagen?
Jo, men det, bakgrunden till det var ju just att vi satt på ett studentrum och drev bolag när vi startade 2007. Och det var ju ensamt.
Ja.
Och så såg jag hur de gjorde i London och Tel Aviv och i Boston liksom, med coworking som växte fram, med techbolag som satt tillsammans. Och så träffade jag en person som delade samma vision, och då satte vi upp det och drev det i 8 år. Och kunde hålla väldigt låga priser för samarbete med staden liksom, med Uppsala. Och sen så med partners från näringslivet. Och då kunde vi hålla extremt låga priser och har väl haft en 270 bolag som har vuxit upp där. Och det är ju liksom en enorm stolthet och glädje. Alltid när man springer på de här bolagen nu så får man liksom att tack för att ni byggde Base 10 liksom. Tack så jättemycket. Jag lärde mig jättemycket av det communityt, och vi kunde hitta kompetens och vi kunde jobba tillsammans. Man kände sig aldrig ensam och så.
Ja. Jag tror verkligen på det konceptet, att samla kompetens av olika slag liksom, och kommunicera problem så löser man dem.
Ja, men och sen är det ju väldigt vanliga. Det är många problem som är generiska i tidiga bolag.
Ja.
Och har du då någon som precis har haft det problemet och löst det?
Ja.
Så den kraften i communityt, vi har en Slack-grupp liksom som bara går varm, där man delar hela det här pay it forward, att jag hjälper dig nu. Men, och sen hjälper du någon annan och så hjälper du någon tredje. Så det är ju så här, kan man få det i rullning så är ju det fantastiskt kraftfullt.
Ja, det är fantastiskt. Nu är det tyvärr dags att avrunda det här avsnittet. Jag uppskattar att du tog dig tiden att vara med, Kristoffer. Det har varit mycket intressant att höra om dig, dina erfarenheter och dina tankar. Tack för det. Nu innan vi säger hej då till lyssnarna, tänker jag att du ska få avsluta med att ge alla blivande entreprenörer ett tips att ta med sig från dig. Vad är viktigt om man vill bli en bra entreprenör?
Alltså, ofta är det ju någonting som bara händer. Alltså en del personer har det bara i sig, och så är det som att det blommar ut.
Ja.
Och det är oundvikligt. En del personer hamnar lite på andra spår för att kanske föräldrarna vill något och det finns andra drivkrafter. Till slut så hamnar de ändå där och bygger någonting.
Ja.
Så många entreprenörer är ju liksom naturkrafter på det viset. Och andra behöver liksom petas igång lite grann. Och det räcker med en liten petning, och många av personer som jag har petat på genom åren vet precis vad jag menar.
Ja.
Och jag får ju ofta höra att tack för att du sa åt mig att skärpa till mig och sätta igång.
Ja.
Liksom sådär. Och det finns väl några sådana här saker man ska tänka på då. Jo, men för det första så får du ju hitta någonting som du brinner för. Alltså något som du går igång på. Det som vi började prata om, det här med att hitta sin inre motivation och drivkraft.
Ja.
Så att du känner någonting. Så att det är inte väl papp liksom när du tänker på det, utan du känner någonting.
Ja.
Och efter det så ska du omge dig med intressanta och briljanta personer. Och så ska du spara på alla briljanta, intressanta personer som du träffar. De lägger du liksom, de sparar du på och funderar på när ska du och jag, Kristoffer, bygga ett bolag tillsammans.
Ja.
Är du med? Då sparar jag på dig här någonstans bak i mitt bakhuvud. Och sen när du har de två parametrarna, du hittat någonting som du brinner för, då ska du ju söka dig mot det.
Ja.
Som någon fluga på natten som söker sig mot ljuset liksom. Och så ska du bara ha den tiden i livet att kunna strukturerat söka dig till de sammanhangen.
Ja.
Och träffa personer som du inspireras av. Och sen så kommer möjligheterna öppna sig. Det som är en riskfaktor är att många fastnar i sitt ekorrhjul. Och har någon typ av jobb som de halvtrivs med. Och så jobbar de jättemycket Och sen så är det så mycket annat i livet. Men kan man liksom ha varje termin några procent av sin tid där man är öppen för att göra andra saker, då kommer ju de möjligheterna. Så det gäller ju att ha några dörrar på glänt sådär. Ja. Så jag rensar min kalender varje halvår, sätter mig ner och utvärderar mitt liv och tittar på vad ska jag göra mer och mindre av. Frigör lite tid så att jag kan komma och spela in en podcast på Ångströms fastän det är mycket att göra. Liksom.
Ja.
Så det är väl ett tips. Liksom. Frigör tid att tänka och att vara i rätt miljöer.
Ja, det är kloka ord.
Och belöningen att få jobba med något man verkligen brinner för, den är ju helt enorm. Ja. Alltså det är ju som en total förälskelse. Ja. Alltså det är ungefär som att kära ner dig ner i botten i en annan person. Det är samma upplevelse för mig.
Ja.
Att få jobba med något som jag verkligen, verkligen brinner för.
Ja. Men varför tror du folk fastnar i det där ekorrhjulet då?
Nej, men det är ju svårt liksom.
Ja.
Det är svårt att bryta mönster. Vi är vanepersoner.
Ja.
Det är väldigt svårt att bryta sina mönster.
Mm.
Men sen är det ju också så att jag tror ju befolkningen är ju lite normalfördelad.
Ja.
Det måste man ju ha med sig. Att en del älskar att vara i den där boxen.
Mm.
De ska vara i boxen.
Ja.
Det finns jättemycket för dem. Det är ju perfekt. Sen finns det då den här på Gausskurvan, den här pucken där många är som kanske, ja, men jag skulle vilja prova lite och ta ut svängarna och hitta på något nytt och uppfinna något eller göra något, men jag vet inte riktigt. Mm. Och sen finns det de som är längst ut på högerkanten där i Gausskurvan som liksom, ja, absolut, jag kan tänka mig att göra det här och jag har inget att förlora och det är min tid jag förlorar och risk och så här.
Ja.
Så att det är ju inte riktigt för alla, men går man i tankarna om att man ska starta någonting, då ska man ju lägga lite tid på att fundera på det och ta det vidare. Så jag uppmuntrar verkligen, och gör man det så är ju belöningen enorm. Man lär sig jättemycket, om man har kul på vägen så kanske det inte går hela vägen. Men vad ska man göra i livet då?
Ja.
Vad ska man hålla på med? Ja. Din tid är din viktigaste kapitalvara liksom.
Ja.
Så då måste man ju göra något med den. Liksom.
Ja, man får lite så sikta mot stjärnorna ibland.
Ja, och vara lite naiv. När jag tittar på hur jag var när jag var i din ålder, liksom 20-årsåldern, då var jag ju oerhört naiv och gjorde saker som jag aldrig hade tänkt att göra idag.
Ja.
Men det har ju också lett till att jag är där jag är idag, för att jag vågade göra de grejerna.
Ja.
Nu är jag ju inte feg nu för tiden, men då var jag ju rätt naiv om att allt går.
Liksom. Ja. Jag tänker att många av de där tipsen som du gav nu på slutet om att sätta sig i en utvecklande miljö och att våga göra det man tycker är kul kan man dra nytta av i många andra sammanhang också.
Ja, men och sen mixa också nöjen. Som jag har en träningskompis som vi brukar gå på fjället tillsammans. Men samtidigt pratar vi om jätteintressanta jobbgrejer.
Mm.
Och så att man liksom mixar det. Ja, men vi drar och tränar, men efteråt pratar vi om intressanta. Som våra diskussioner i omklädningsrummet är ju alltid intressanta.
Ja.
Är du med? Ja. I alla fall tycker jag.
Absolut. Det är det bästa för hela träningspasset. Alltså, konversationen i omklädningsrummet.
Så det blir ju liksom, man ska försöka blanda det där. Och nu har jag precis varit på Färöarna och sjungit med OD och gjort konserter. Ja. Samtidigt är det då 80 pers man åker dit med som är superintressanta. Och jag har lärt mig massor under den tiden. Så att man liksom blandar. Så.
Ja, jag tror verkligen på det där. Och med det vill jag tacka alla lyssnare. Tack för att ni har lyssnat.